Välkommen, det här är podden Idéburen välfärd med skyddsvärnet anno 1910. Idag ska du få träffa Malin Dahlberg Markstedt som är generalsekreterare för Riksförbundet Sankt Lukas. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner. Välkommen Malin!
Tack Thomas! Vad kul att få träffa dig så här en fredag eftermiddag.
Ja, för att du representerar ju också en idéburen organisation och jag tänkte att i det här samtalet skulle du som lyssnar på mig och Malin få en bild av vad Sankt Lukas är för någon organisation. Men Malin, berätta kort om vad det här handlar om.
Sankt Lukas är en idéburen organisation som ända sedan 1939 har arbetat för att människor ska må bra i själen. Från början pratade vi framförallt om själavård och ägnade oss åt själavård. Vi har breddat det där sedan dess. Nu har det ju gått över 80 år och vi är en riksorganisation. Vi ägs av våra föreningar och föreningarna i sin tur driver mottagningar där legitimerade psykoterapeuter och andra skickliga människor arbetar.
Och ni finns på en väldig massa orter. Det är väl 30 föreningar?
Vi är 25 föreningar ungefär. Ja. Vi brukar säga att vi finns på drygt 40 orter runt om i vårt avlånga stora land. Med större och mindre mottagningar och filialer.
Och vad är det som händer på de här mottagningarna framförallt?
Där träffar de som kommer dit legitimerade psykoterapeuter. Hos oss arbetar legitimerade psykoterapeuter. Några är psykologer i botten, några är socionomer, några är verksamma inom själavård. Men det de har gemensamt är att de alla har fördjupat sig och blivit kunniga i att arbeta professionellt med samtalsstöd. Och förutom att enskilda privatpersoner kan gå till våra mottagningar och antingen genom remiss på någon region i landet har avtal med oss i syd om det, eller privat, så kan också grupp bör träffa Sankt Lukas medarbetare, chefer, de som behöver stöd i handledning i sin yrkesutövning. Vi driver också utbildningsinsatser och fortbildningsinsatser, bland annat tillsammans med Sigtuna stiftelsen och Marie Cederskiölds högskola som tidigare hette Ersta diakoni, Bräcke diakoni. Så det finns liksom en rad saker som kan hända när man träffar Sankt Lukas konkret. Några är också arbetstagare och jobbar hos en arbetsgivare som har avtal med oss. Och det kan ju vara att man jobbar på en kommun, en statlig myndighet eller ett privat företag.
Svenska kyrkan till exempel.
Precis. Svenska kyrkan är en av våra äldsta och stora kunder. Från början var vi, det kanske jag ska passa på att säga, från början hade vi en kristen utgångspunkt. Men vi är sedan många år tillbaka religiöst och partipolitiskt obundna. Så vi erbjuder insatser för alla oavsett religiös tillhörighet. Och man kan vara agnostiker för den delen också och inte ha någon. Det är ju många människor i vårt land som inte har någon specifik gudstro. Det man kan säga hos oss är väl att de som arbetar, många som, alltså vi ser på en helhet av människan och vi har liksom en kompetens att kunna adressera frågor som handlar om sammanhang, existentiella frågor. I viss omfattning också trostankar och sådär.
Det som är spännande med Sankt Lukas, det är ju när jag läser om er historik att ni var Sveriges första utbildare i psykoterapi som startade i början på 50-talet.
Mm. Ja, det är en fantastisk sak som vi är väldigt stolta över. Vi var tidigare som en utlöpare av det där tidiga initiativet en leverantör att ge utbildning så att personer som ville bli legitimerade psykoterapeuter blev utbildade hos oss och fick sin legitimation hos oss. Men sen en rad år tillbaka så lämnade vi över den stafettpinnen på grund av att det var mycket administration och annat på den tiden som det har förklarats för mig. Jag har bara varit på Sankt Lukas i 3,5 år. Men det lämnade vi över stafettpinnen till just Ersta Bräcke diakoni som har en högskola och som bedriver den typen av utbildning. Men vi fortsätter att samverka idag kring olika fortbildnings- och utbildningsinitiativ. Men det är inte hos Sankt Lukas idag som man får sin legitimation som psykoterapeut längre.
Nej, för att det var väl en staten införde väl någon diplomering av det här någon gång på 80-talet, va?
Ja, men vi hade det faktiskt även då, utan det här var 2008 eller 2009 har det berättats för mig som stafettpinnen gick över till Ersta. Så vi bedrev den här utbildningen, legitimationsgrundande utbildningen på uppdrag av staten in till dess. Men då lämnade vi över stafettpinnen till Ersta.
Jag vill komma tillbaka till det här med psykoterapin, för det handlar om att individer ska kunna förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden. Det verkar ju som att det här blir bara mer och mer angeläget.
Ja, vi lever ju i en tid när de här frågorna börjar pratas om som en förutsättning för att bygga trygga och starka människor. Vi lever ju i en tid när hållbarhet sätter agendan, och vi pratar ju mycket i termer av att hållbarhet är de här miljömässiga gröna aspekterna, men allt fler börjar ju inse värdet av att satsa på att hjälpa människor i ett samhälle att orka bära samhället på sina axlar och att orka hantera sin vardag och klara katastrofer som är stora eller mindre händelser när tillvarons cirklar rubbas på grund av att livet händer som det gör för oss alla. Så det där med att må bra i själen och inte bara i kroppen, och förresten så samverkar ju kropp och själ ganska mycket, men det där med att må bra och att fungera i sin vardag och kunna härbärgera och utveckla och klara sina relationer och att kunna funka i sin skola eller på sin arbetsplats och i sitt lokalsamhälle, det får ju mer och mer uppmärksamhet som en viktig faktor i ett samhälle som ska vara hållbart i alla bemärkelser. Och det är ju vi glada för på Sankt Lukas, för vi jobbar ju uthålligt och sedan väldigt länge och frenetiskt med att stödja så många människor som möjligt att må bra i själen.
Ni har ju hållit på väldigt länge, som du sa. Kan man säga något om vägen? Vart är ni och vart är vi på väg inom psykoterapin, och vad era klienter behöver för stöd eller vilka, så att säga, utmaningar de möter? Kan man säga något om det?
Där har ju pendeln slagit på olika sätt under årens lopp, som det gör i alla frågor i all samhällelig utveckling. Och på Sankt Lukas arbetar vi både med att stödja människor genom det som kallas för psykodynamisk tradition och det som under senare år har slagit mer och mer igenom, det som är KBT. Så vi arbetar med både och. Och det handlar ju om att stödja människan, individen, att se hur allting hänger ihop, hur man själv har präglats av sina tidigare erfarenheter i livet. Psykoanalytiken Alice Miller, som är det citat jag tycker mycket om, hon sa en gång att man kan tänka på barndom som den kortaste perioden i en människas liv, men att den tvärtom är den längsta, eftersom allting man är med om under sin barndom och uppväxt präglar en, och det bär man med sig för resten av livet. Och då gäller det ju att få hjälp av en professionell person som kan hjälpa en och skapa lite ordning och reda i de där ursprungliga händelserna och sakerna man har varit med om, så man kan se på dem med hjälp av en professionell person och förstå dem kanske lite bättre, så att man får ökad självinsikt och kan lära sig av, för alla människor, alla har vi våra erfarenheter, och ingen av oss väljer ju vår uppväxt eller den tillvaro som präglar oss när vi formas väldigt mycket under de tidiga åren i livet. Thomas Tranströmer skriver om det i en dikt som jag tycker väldigt mycket om, som heter Minnena ser mig, tror jag den heter. Och den beskriver just det, att varje människa är som en komet som far ut i rymden, och den innersta kärnan, det är den tidiga barndomen som ger tyngden åt riktningen sen. Och sen fylls man på som en komet med materia allt eftersom livet händer. Och det ger ju såklart också styrfart. Men inte nog med att man präglas då av det där tidiga, sen gäller det ju liksom, ja, det bär man ju med sig, men sen gäller det att dechiffrera och få hjälp och stöd och se hur man kan se på det man är med om här och nu, och kanske kan få frågeställningar att grunna på tillsammans med en professionell person. Hur ska jag tolka det jag är med om, och hur ska jag tolka mina reaktioner och mina känslor? Och hur kan jag ge mig själv ökad styrkraft och förmåga att härbärgera det som är tillvaron just för mig i min arbetsgrupp eller som privatperson eller familjemedlem eller vad det nu är man grundar på.
Jag vill komma tillbaka till det här med barn och att barndomen kanske på ett sätt är den längsta, i varje fall den period som präglar en mest. För jag vet att det här är ju ett område som du brinner väldigt mycket för som rör barns behov och rättigheter. Och det här har ju du jobbat med långt tidigare innan du kom till Sankt Lukas, eller hur?
Ja, barnrättsfrågorna präglade mitt yrkesliv i 20 år ända fram till jag kom till Sankt Lukas. Men jag tyckte att den röda tråden fick jag bära med mig in i Sankt Lukas eftersom Sankt Lukas kämpar ju med att hjälpa varje individ att kunna leva sitt liv så härligt och fritt och kreativt och utvecklande som möjligt. Så det blev som en röd tråd för mig att tacka ja och kliva in på Sankt Lukas. Men 20 år dessförinnan så har jag jobbat med olika, jag behöver inte räkna upp vad jag har jobbat med, men jag har varit i staben på Barnombudsmannen och generalsekreterare för ett forum på Stockholms slott som handlar om att stödja näringslivets ledare och chefer och forskningen och ledare och chefer inom civilsamhället och inom alltså akademin och politiken, offentlig sektor, att mötas för att se på hur kan man som chef och ledare ta ansvar för att driva initiativ som gör att medarbetare och samhället blir så starkt som möjligt. För det vi gör för att utveckla människan i samhället, det präglar ju inte bara de vuxna utan det påverkar ju även de vuxnas barn och barndom. Så att det finns ju en sån här evighetscirkel i det där. Och jag hade också glädjen att jobba i 6 år med att bygga upp ett företag som heter Center for Child Rights and Business, som är på engelska då, men det ägs av svenska Rädda Barnen. Och idén med hela det företaget är just att hjälpa näringslivsaktörer att se i sin värdekedja hur man kan adressera sociala aspekter som då syftar till att bli mer ansvarsfulla utifrån det som är bra för barn. Och då handlar det inte bara om barnarbete, det handlar ju om de anställdas villkor. För de flesta länder i världen så har man ju inte välfärdsstrukturer som här i Sverige, att man har gratis skola som vi betalar över skattsedeln. Man har tillgång till förskola och till föräldraledighet. Och när man blir sjuk kan man få vård och stöd genom sina regioners insatser. Så att det är väldigt viktigt vad man gör som näringslivsaktör. Både här i Sverige men även i sina leverantörsled. För att säkra så att man stödjer det som är bra för barn. Genom att göra insatser för sina medarbetare. Och vara en ansvarsfull aktör i lokalsamhället. Och det jobbade vi jättemycket med i ett stort globalt team. Jätteroligt, det var i 6 år av mitt liv. Så att den där kedjan att det hänger ihop vad vi vuxna gör för att möta barns behov. Det ser jag som den röda tråden egentligen allting man rör vid. Vi myntade till och med ett begrepp på Rädda Barnen då som jag tycker fortfarande är väldigt slagkraftigt. Det var the ultimate definition of sustainability is children's needs and rights. Alltså det hänger på vad man gör med barnen för om samhället ska bli starkt. Och det ser vi i vår debatt idag om kriminalitet och utanförskap och olika former av social utsatthet.
Vi ska också nämna sajten ungalukas.se som Sankt Lukas bedriver med stöd från Folkhälsomyndigheten. Där kan unga mellan 13 och 25 som behöver någon att prata med chatta anonymt med erfarna volontärer. Mer information hittar man på ungalukas.se. Men åter till Sankt Lukas och åter till ditt jobb som generalsekreterare i en idéburen organisation. Vad är viktigt för dig i ditt jobb idag och för Sankt Lukas? Vilka frågor jobbar du med?
Ja, som de flesta chefer och ledare i en idéburen organisation som dessutom då är folkrörelsedriven och ägd av medlemmarna runt om i landet, så handlar väldigt mycket om att bygga robusta och trygga processer för att komma samman så att vi berikar varandra med kunskap och information och att vi med det som grund kan stödja våra styrelser. Jag är ju tjänsteman och jag har ju en förbundsstyrelse som är min uppdragsgivare från fullmäktige som utser då sin förbundsstyrelse. Det gäller ju att resurssätta sina styrelser med bra underlag och information, att vi är på tårna i de frågor där Sankt Lukas kan spela roll och både finnas och synas, men också kanske driva och ta initiativ till att frågeställningar analyseras och jobbas vidare med, inte bara av oss utan i samverkan med andra aktörer.
Mm.
Så det tjusiga med att leda som generalsekreterare och vara tjänsteman en folkrörelseorganisation, jag tycker att det är en av tjusningarna är ju att det är en väldigt stor grupp människor som finns där i organisationen för att de brinner för frågor om psykisk hälsa. Antingen jobbar de i våra mottagningar eller ser de ledamöter i våra styrelser eller medlemmar i våra föreningar. Och det där är ju en fantastisk samhällskraft som det är kul att få vara med och försöka resurssätta. För idéburen sektor, den sociala ekonomin är ju väldigt viktig i vilket samhälle som helst, men också i vårt i Sverige, även om vi kanske tänker att vi har relativt sett globalt en välfärd som är väl utbyggd, så är just den idéburna sektorn en viktig komponent. För dit kommer människor med medlemskap för att man vill göra någonting, man vill bidra till en förändring. Och det kan man göra på så otroligt många sätt. Man kan bli volontär i våran chatt för unga på kvällar, man kan organisera debattaftnar i sin lokalförening eller man kan uppvakta aktörer som man tycker borde avropa tjänster från oss som stora arbetsgivare genom sitt nätverk. Man kanske vill samla in pengar så att vi kan ge insatser till personer som kanske inte av egen kraft och förmåga har möjlighet att bekosta terapisamtal hos oss som enskild privatperson. Man kan skriva debattartiklar och synliggöra behovet av att människor får hjälp och må bra så att vi förebygger utanförskap och kriminalitet och missbruk och psykisk ohälsa och allt som kommer i spåret av att människor har svårt att härbärgera sina känslor och tankar på egen hand ibland.
Vad tycker du om myndigheternas syn på det här? Och jag tänker också på det här med hur mycket vad de satsar på det här och även det här med att vara ganska vetenskapligt grundad, vilket jag tycker att man kan säga att ni är. Hur funkar det?
Ja, men det är precis som du säger. Vi är verkligen noga med att vi arbetar med beprövad och evidensbaserad metodik. Det är viktigt för oss i Sankt Lukas. Så det står vi för och det försöker vi främja på alla möjliga sätt och vis genom att själva också då bidra till att berika aktörer i att kunna gå hos oss i fortbildningsinsatser och i några utbildningar vi har. Det är en aspekt och ett svar på din fråga. Den andra aspekten är ju att jag som gammal förvaltningsrättare och person med förflutet i Stockholms stadshus på socialroteln där jag jobbade med socialtjänsten och styrningen av den i Stockholm hos dåvarande socialborgarrådet och i regeringskansliet med förflutet. Jag tycker att det är väldigt viktigt med styrningen av staten och sen då i förlängningen av våra två andra förvaltningsnivåer, regionerna och kommunerna där människorna lever sina liv. Vi har ju tre förvaltningsnivåer i Sverige. Och det är viktigt med den här tydliga styrningen som är transparent och öppen och medborgare kan informera sig och engagera sig även på det sättet. Och frågor resurssätts och utreds. Till exempel nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för hälsa för barn och unga. Och där har vi precis nu häromdagen blivit medbjudna och skapat en hearing om det. Ibland kan det ju vara så att man liksom föraktfullt säger ja, nu ska det utredas igen och nu tar det med ännu mer tid. Men jag tycker om det där med ansatsen att man verkligen med remissrunder och utredningar försöker inhämta så mycket kunskap som möjligt i en frågeställning för att sen på basis av den ta fram ett förslag för de som är förtroendevalda, alltså i politiken, att fatta så välgrundade och välavvägda beslut som möjligt. Men sen kan det ju vara en utmaning i det här också att man, när man ska söka pengar från det offentliga, att ibland kan det vara korta genomförande tider. Och det var vi några som skrev ett remissyttrande för några år sedan när jag precis hade kommit till Sankt Lukas, där vi ombads tycka till om det där med finansiering från offentlig sektor till idéburen sektor, att det kan bli lite ryckigt och lite projektbetonat i onödan, eftersom vi eftersträvar liksom långsiktighet, strukturerade system och processer som utvärderas, analyseras och så kan man jobba vidare. vår verksamhet är ju beroende av våra medlemsintäkter. Vi har ju inget privat vinstintresse som drivkraft. Självklart så vill vi ju att vår verksamhet ska gå runt så vi kan ha råd att driva den. Men och får vi marginal på plussidan så vill vi ju då återför vi pengarna så att vi kan subventionera samtal till exempel för personer som är unga eller äldre eller någon annan grupp som vi prioriterar som inte har råd. Men det där med finansieringscirklarna kan vara lite ryckiga. Så det är en sån där sak som jag tänker att de stora idéburna paraplyorganisationerna som till exempel Famna och andra sätter fingret på i sina dialoger med staten så att civilsamhället får lite mera förutsägbarhet i det som vi arbetar med för att stödja det som offentlig sektor levererar.
Om vi ska prata lite framtid då, du har ju varit generalsekreterare här några år, men vad är det du längtar efter mest här nu om vi tittar perspektivet 5 år kanske?
I rollen som generalsekreterare så längtar jag efter att alla som behöver i Sverige skulle, om vi nu håller oss där Sankt Lukas har sin räckvidd, skulle få möjlighet att få hjälp och stöd. Det vore ju fantastiskt om vi skulle kunna möta en samhällsutveckling där Sankt Lukas insatser i mycket större grad skulle kunna resurssättas av offentlig sektors finansiering. Därmed inte sagt att vi ska fortsätta att leverera och stödja och jobba med alla våra företagspartners som ser det här som en viktig HR-komponent när man vill resurssätta sin personal och sina medarbetare. Det är oerhört centralt och viktigt. Men min drömbild när du frågar så där, Thomas, då tänker jag att det vore ju fantastiskt om alla skulle kunna få stöd och hjälp att bena upp sina tankar och känslor när livet händer av någon anledning som det gör för alla. Och vi är olika resurssatta och klarar det och liksom reda ut det för oss själva. Tänk om alla skulle få hjälp, då skulle jag tror att våra sjuktal skulle minska, att våra produktionsbortfall skulle minska. Förutom att det mänskliga lidandet som uppstår om man inte benar upp sin känslomässiga utmaning. Då påverkar det inte bara en själv, det påverkar ofta ens närmsta omgivning, kanske kollegorna, familjen, den egna förmågan att vara delaktig och vara demokratisk i sitt samhälle, orka ha energi för det. Tänk vad samhället skulle må bra om alla skulle kunna bidra och komma till sin rätt och blomma ut med sina olika personligheter och intressen och kunskaper och idéer. Jag tror att det är en stor samhällsresurs som går förlorad där.
Man kan ju också ta det som faktiskt är positivt och de som mår bra, de företag som går bra och de organisationerna som går bra, de har ju tagit tag i det här förmodligen på ett professionellt sätt. Och det du berättar nu för mig, det är ju faktiskt eran vision där alla människor i samhället har rätt till stödjande och professionella samtal om livsfrågor.
Precis. Alla människor måste få sammanhang och mening och kraft i sig själv att kunna blomma ut och bidra och må bra bidra till att utveckla det som är vårt samhälle. Det hörs ju på ordet samhälle, är ju vi tillsammans. Men om inte några är med där, då är det ju en resurs som har gått förlorad.
Så här avslutningsvis då, så kan vi väl gå tillbaka till där vi började med Sankt Lukas och konstatera att du som vill veta mer om Sankt Lukas, gå in på sanktlukas.se. För som du sa Malin, man kan stödja verksamheten, man kan bli volontär och framförallt så kan man ju anlita er både som privatperson, företag och myndighet.
Precis, och man kan bli medlem och engagera sig hos oss och hjälpa oss att adressera de här frågorna om betydelsen av psykisk hälsa i sitt lokalsamhälle och grannskap eller på sin arbetsplats eller på nationell nivå tillsammans med andra som brinner för de här frågorna också.
Ja, för går jag in på sanktlukas.se och scrollar ner lite så möts jag direkt av frågan, vill du prata med någon? Behöver dina medarbetare stöd eller vill du utveckla din verksamhet?
Precis, det är en sån här central fråga som vi tänker att om alla ställer sig den så kommer man ofta på att svaret är ja. Och då kan man vända sig till oss och så bistår vi gärna.
Ja. Malin, hur ska vi summera det här samtalet?
Nej, men jag tänker så här att det handlar helt enkelt om att samhället måste se att det finns ett värde, ett nationalekonomiskt, ett mänskligt värde i att investera i att människor mår bra hela livet. Och vi vet att för varenda individ som föds på den här jorden så händer tillvaron och cirklarna rubbas. Och vi härbärgerar de känslorna som då dyker upp på olika sätt beroende på hur vi är resurssatta, vad vi har för gener och vad vi har varit med om. Men om man skulle se på att det är helt centralt för ett hållbart samhälle att investera i beprövade metoder så att människor får hjälp att må bra och fungera i sina relationer och sin vardag, då skulle vårt och alla andra samhällen bli så otroligt mycket starkare, eftersom då skulle varenda människa kunna komma till sin rätt och blomma ut och bidra och bära samhället.
Mm.
Så därför är psykisk hälsa så himla viktigt.
Tack så hemskt mycket, Malin, för att du var med i podden Idéburen välfärd.
Tack för inbjudan, kul att prata med dig.
Och du som lyssnar på mig och Malin, se till att du är prenumerant på podden så missar du inga kommande avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!